Jag vill bara säga tack för gåvan. Det är väldigt, det är fint att bli tackad för ett helt år när man bara har jobbat i några månader. Men det är en nåd. Men det, jag har tänkt lite på det där nu, för det är lite, man kan säga att det är lite i ropet nu, det här med julklappar av någon anledning. Så är det lite någonting sådär som, det är något som går, tror jag. Jag tror det går över med tiden här. Men gåvor, det är ju liksom en tid av gåvor, och vi riktar in oss mot julen här, och då handlar det om att ta emot den allra största gåvan av allt, att ta emot Gud själv. Men det är också, tror jag, en tid när, alltså gåvor har ju den här tendensen, liksom. Den kommer för att gå vidare på något sätt. Det är ofta så som gåvor funkar, inte alltid, men ofta. Om man till exempel, ja, jag vet inte, det finns ju olika typer av gåvor, har jag märkt. Ibland så kan man ana att det finns en tanke bakom, som man kan vara glad för själva gåvan, och så funderar man lite. Om din fru ger dig en snöskyffel till jul till exempel, så kan man ju ana att det kanske finns någonting där bakom, liksom, eller något annat sånt där. Det finns den typen av gåvor som man märker att här kanske det finns en tanke. Och när jag har bett inför den här söndagen och tänkt liksom på, vad vill du ge, Herre? Vad vill du att Centrumkyrkan och de människor som kommer hit idag ska ta med sig härifrån? Så är det en gåva som är lite speciell. Jag vill att du går härifrån idag med en känsla av att du är utvald av Gud. Det är en sån här kristen grundsanning som vi tror på, men som vi, det är sällan som vi kanske går runt och tänker på den särskilt ofta. Alltså att var och en av oss som finns här inne idag är personligt och unikt utvald av Gud och kallad att göra något och vara någonting helt unikt. Det är en gåva som jag vill att vi går hem härifrån med idag. Men det kan, vi får se om det är en snöskyffel eller inte. Men jag tror att en anledning till att det är så svårt att ta emot just den här typen av gåvor, kanske just kallelsens gåva på det här sättet, det är att vi har det dåligt förspänt, vi som lever i Sverige 2014. För att vi står liksom mitt i krocken mellan två sätt att tänka identitet. Alltså å ena sidan så finns den här liksom en ny, ett nytt ideal som liksom växer fram. Det är inte så nytt längre, men det är ändå hyfsat nytt. Det som jag brukar tänka på som våga vägra idealet. Som liksom handlar om att uttrycka sin identitet genom att säga nej till det som man förväntas göra. Liksom. Och eftersom vi har det ganska bra i Sverige så tar det sig ganska fåniga uttryck det där. Liksom. Man kan, jag läste en artikel, nu var det några år sedan, men som jag tyckte var så rolig, för att den hade sån här revolutionär retorik. Den pratade om att människor skulle resa sig som stolta, fria medborgare i ett demokratiskt samhälle och våga vägra mjölk i kaffet. Och det tyckte, det fanns liksom ingen balans där. Men det handlar om det där, liksom. En trend som handlar om att uttrycka att jag är min egen genom att säga nej. Då har vi å ena sidan, för det är viktigt att vara unik. Och samtidigt så har vi med oss liksom en äldre tanke som vi har levt med väldigt länge. Som är att alla ska vara unika, men ingen ska vara annorlunda. Alla ska vara unika, fast alla ska vara unika på samma sätt. För man får ju inte sticka ut. Och då hamnar vi som lever nu i en väldigt här svår... Det är svårt att lägga ihop det här pusslet. Och särskilt svårt blir det att svara an till en personlig, unik kallelse. tanken på att någon, att Gud har en personlig unik plan med just mig. Att kunna svara ja till det, att våga vägra helt enkelt. Och för det behöver vi förebilder. Och därför, för att jag är så väldigt aktuell, så ska jag ta en förebild som ligger i ropet nu också, nämligen Maria. Så jag läser ifrån Lukas evangeliets första kapitel, från vers 26 och framåt. Jag ska titta lite på vad det säger oss om vad det innebär att vara utvald och kallad, och hur vi kan svara an på den kallelsen. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: "Var hälsad, du högt benådade, Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sade till ängeln: "Hur kan detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig, och därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, hon väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden, ty ingenting är omöjligt för Gud." Och Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Herre, vi ber att du ska öppna våra liv och våra hjärtan, och göra ditt ord levande och verksamt hos oss idag. I Jesu namn. Amen. I den här texten så får vi möta Maria som en ung flicka i Nazaret. Det är det enda vi får veta om henne hittills. Och det verkar vara liksom en dag som alla andra. Det är liksom ingen speciell dag heller. Hon hade liksom inte planerat in att det skulle hända någonting särskilt, och hon har inte förväntat sig att få ett möte med Guds budbärare. Det syns på hur hon reagerar på det som kommer. Alltså hennes första reaktion när hon möter ängeln och när hon möter det här uppdraget som ängeln har med sig, gåvan, är förvåning för det första. Hon blir förskräckt till och med och undrar vad i all världen händer nu. Vad ska nu bli av? Och sen reagerar hon med tvivel. Hur är det här möjligt? Hur kan det här ske? Jag har ju inte haft någon man. Och det är ganska viktigt att se på den här reaktionen, därför att det visar någonting viktigt om var initiativet till kallelsen ligger. Maria har inte valt att bli havande med Gud till att börja med. Det var inte hennes idé, så att säga. Hon har inte traskat in på något förmedlingskontor för gudomliga tjänster och sagt att jag skulle kunna tänka mig att föda Gud. Utan det här kommer till henne helt liksom från en klar himmel, kan man säga. Och hennes reaktion blir väldigt mänsklig. Hon reagerar som sagt med tvivel, därför att hon ser på uppdraget och inser att: men det här är ju omöjligt. Det här kan ju inte gå. Liksom. För det första så är hon är en ung kvinna. Hon har aldrig haft någon man. Bara där ser vi ju att det här funkar ju inte. För det andra så är det inget vanligt barn det handlar om, utan det står att han ska kallas den högste, han ska kallas helig och Guds son. Och överlag så kan man se att det här uppdraget är omöjligt. Enda anledningen till att det fungerar är vad ängeln säger till henne. Helig ande ska komma över dig. Den högstes kraft ska vila över dig. Och därför ska barnet kallas heligt. Och den högstes son. Och så säger han, för Gud är ingenting omöjligt. Men jag tror att när vi ser på oss själva och på vårt liv med Gud. Och den tanken som Gud har med oss. Uppdraget. Så behöver vi se realistiskt på vad det handlar om. Vi behöver se att precis som när det gäller Maria så handlar det om ytterst sett att på olika sätt bära Guds son i våra liv till världen. Och vi måste se att det här är omöjligt. Vi måste se att uppdraget inte går att genomföra. Om det inte vore för en sak. Helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Det är förutsättningen för att det här ska gå. Det första vi måste ha med oss för att när vi närmar oss den här tanken är att det är ett omöjligt uppdrag. Och därför måste initiativet ligga hos Gud. Därför att vi kan inte göra oss till, vi kan liksom inte göra oss själva till Guds församling. Det gäller ju liksom både på det individuella planet och för oss som gemenskap. Vi kan inte bestämma oss för att vi ska vara Guds församling. Hur mycket vi än anstränger oss och hur varm vår gemenskap än kan bli och hur ivrigt vi möts och så vidare, så kan vi i vår egen kraft inte lyckas med det här. Vi kan som bäst bli en social klubb som träffas och har trevligt och sjunger gemensamma besvärjelser. Men det som gör oss till en församling är att Gud har valt att låta oss vara det. Att han har valt att göra oss till ett tecken för sitt rike i Mariannelund. Där vi finns. Att Gud har valt var och en av oss som finns här inne att vara ett tecken för sitt rike där vi finns. Det som kan göra våra samlingar till gudstjänster är att han har valt att låta sin ande bo hos oss. Att han har sagt att när ni samlas i mitt namn så är jag där. Då blir det en gudstjänst. Uppdraget är omöjligt. Men för Gud är ingenting omöjligt. Men så måste man också ställa nästa fråga som är. Varför just jag? Eller i texten. Varför just Maria? Om det nu är Gud det handlar om. Så skulle ju, då finns det ju ingen poäng med att det just är jag som är utvald. Vad bygger det på? När vi utväljer människor för uppdrag så har vi ju en ganska enkel procedur. Det kan vara komplicerat också om vi vill. Men ofta bygger det på att vi ser över behoven, vi ser över vad uppdraget handlar om. Och så ser vi över ett antal kandidater utifrån deras meriter och deras liksom, ja, utrustning och annat som de har. Men framförallt så tittar vi på deras meriter. Passar den här personen för det här uppdraget? Och tittar vi i texten precis innan det som händer här så möter vi Elisabet som med tiden blir mor till Johannes döparen. Och när man tittar på henne så måste man konstatera att om Gud ska välja en mamma eller föräldrar överhuvudtaget till sin profet så kan han inte välja någon som är bättre än Elisabet. Hon är perfekt. Det står om henne och hennes man Zacharias att de levde, de var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Det här är liksom stjärnkandidater, de är perfekta. Men när det gäller Maria, hon som ska bli mor till Gud själv, så står det ingenting om hennes andliga vanor. Det står ingenting om hennes religiösa liv. Men det ges ett viktigt motiv till varför hon är utvald. Du har funnit nåd inför Gud. Du har funnit nåd inför Gud. När vi väljer människor så gör vi det oftast utifrån vilka meriter de har. Och meriter, det handlar ju om på grund av. På grund av att den här personen kan det här eller är bra på det här eller är så här, så väljer vi personen. Men när Gud väljer människor, och det är ett genomgående mönster i Bibeln som ofta återkommer, så handlar det inte om meriternas på grund av, utan nådens trots att. Och det är befriande. När man ser på hur Gud väljer, till exempel, vi kan se på Mose, ett ofta återkommande exempel så här. Han blir ledare för Israels folk, han befriar Israels folk ur Egypten, han står och för de här viktiga, komplicerade diplomatiska samtalen med farao. Trots att han, som han säger, inte kan tala, trots att han inte är någon ledare, så väljer Gud honom. Den är Gideon, som är kanske en av de mest framträdande ledarna under domartiden, som gör mycket stort. Zerubbabel kallas han också. Han blir ledare för Israel. Trots att han är, som han säger, han är den ringaste, den minsta personen i den ringaste ätten i den mest oansenliga familjen i hela landet. Och som själv säger, det här, jag kan ingenting. Honom väljer Gud. Och så går det igenom. Liksom. Tittar vi på lärjungarna, så är de mest impulsiva, konfliktbenägna, hopplösa människor man kunde välja. De väljer Jesus och säger, ni är världens ljus. Paulus är ju en katastrof. Kyrkans värsta fiende. Därför Gud väljer människor inte på grund av, utan av nåd, trots att. Och det gäller för oss också. Men så ser vi att Maria, som har funnit nåd inför Gud, hon får ett uppdrag som inte bara är omöjligt, utan väldigt svårt också. Det är ett uppdrag som man kan säga, ja, men det här är nog ganska solklart, inte bara en gåva utan en snöskyffel. Hon får inte bara ett barn som hon blir välsignad med. Ett barn, särskilt i den här kulturen, är ju en stor ära. Särskilt en son, det är ju stort. Men i Marias fall så är det inte så stort, för att hur man än vänder och vrider på det här, så ser man att det här handlar om ett utomäktenskapligt barn. Det här är en skam, en skandal som hon har fått. Det är inte bara en förmån, inte bara ett privilegium, det är ett uppdrag som hon har fått, inte bara för sin egen skull, utan för världens skull. Hon ska bära världens frälsare till världen. Och det här kan man se, särskilt i, om man läser Gamla testamentets profeter, så märker man gång på gång hur de går hårt till angrepp mot folket när de missar det här. När de missar att deras utväljelse, utkorelse, inte bara är en fjäder i hatten, som gör dem lite speciella. De har fått ett uppdrag att vara ett ljus för folken. Då får man inte bara använda det som en medalj som man går runt med. Här finns det ett uppdrag. Det är ett skandalöst uppdrag i Marias fall. Och så är det även för oss ibland. Att bära Guds son i sitt liv är ofta en skandal i många kretsar. Man blir ganska obekväm ibland. Inte minst för att med det här uppdraget följer dessutom ett slags skandalöst anspråk som är svårt att ta på sig själv. Som jag sa i början här. Att säga, jag är utvald av Gud. Det är inte lätt ens att säga för sig själv i ett samhälle som handlar om att våga vägra att säga nej för att ingen ska sticka ut. Alla ska vara unika på samma sätt. Att våga låta mitt ja till Guds kallelse utmana min självbild. Och säga, när jag ser på mig själv så ser jag någon som är utvald av Gud. Som har fått en gåva att bära Guds son in i världen. Och det är inte alltid enkelt. Det sticker i ögonen på många. Och jag tror att det är viktigt att se det här. Därför att på samma sätt som Maria så är vi inte bara utvalda för vår egen skull. Jesus säger till sina lärjungar, ni har inte valt mig. Jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Alltså ditt liv kommer inte att vara meningslöst. Ditt liv kommer att bära frukt. Frukt som består. Det är det jag har utvalt dig till. För vår skull så behöver vi se det. Vi är inte bara utvalda som ett privilegium. Eller inte bara som en förmån. Utan vi finns här därför att Gud älskar världen. Gud älskar Marianne Lund så mycket så han låter oss finnas här. Och det är kärnan i våran utkorelse, i våran kallelse. Och jag tror att om vi lär oss att se på vårat liv, vårat uppdrag på det här sättet, på den här julklappen som vi får av Gud, när han kommer själv till oss och ber oss att bära honom till människor. Om vi lär oss att se realistiskt på det här så tror jag att det kan hända någonting viktigt med vårat ja. När vi ser att vi har inte utvalt honom, han har utvalt oss. Det här är omöjligt. Vi kan inte komma med den, det finns alltid en röst hos oss som vill säga, men det går ju inte. Nej, det är därför initiativet ligger hos Gud. För honom är ingenting omöjligt. Om vi ser att vi inte är utvalda på grund av att vi var tillräckligt bra, för det är vi inte. Men vi är utvalda av nåd. Inte av meriter. Inte på grund av, utan trots allt. Om vi ser att vi inte är utvalda för våran egen skull, utan för att Gud älskar världen, för att Gud älskar Marianne Lund, för att han älskar de människor som vi kommer i kontakt med. Om allt det här får finnas med och fostra våran självkänsla och våran tanke, så tror jag att vi kan hamna där som Maria hamnar. Har ni tänkt på hur hon svarar? Jag tycker det är så fantastiskt. När ängeln har gett det här till henne så säger hon inte yes, du har kommit rätt. Om jag får säga det själv så är jag nog lite av en expert på barnafödande. Men det här blir bra. Du har haft tur som kom till mig. Utan hon säger, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Alltså det är inte ett löfte om att det här ska jag ordna. Jag fixar det här. Behöver inte tänka mer på det. Jag kavlar upp ärmarna och tar tag i det här och så blir det gjort. Därför att hon har fattat det som kanske är en av de viktigaste grundprinciperna för kristet lärjungaskap. Det handlar inte om framgång. Det handlar inte om att lyckas. Det handlar om lydnad. Det handlar om att vara villig att gå. Och att lita på honom som har sagt att han ska göra det. Hennes svar är inte ett löfte att genomföra det. Hennes svar är en bön. Låt det ske med mig som du har sagt. Den gåvan vill jag att vi går härifrån med idag. Bönen som säger: Herre, vi är dina tjänare. Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för julens stora gåva. Vi tackar dig för att du kom till världen för att rädda oss och för att ge oss frälsningen som ingen av oss kunde åstadkomma. Jag tackar dig också för att du i nåd har sett både till oss och till de människor som finns omkring oss. Jag tackar dig, Herre, för din kallelse, för din utväljelse, att du känner varje person som finns här idag. Att uppdraget som du har gett oss inte bara är ett slags massutskick som du har gett, utan hos var och en av oss finns en tanke. I var och en av oss finns det ett korn, någonting som du har tänkt, som du har valt ut. Och vi ber, Herre, att du ska fostra våra hjärtan. Att du ska öppna låsningar, att du ska tända ljus i mörka rum, så att vi kommer dit, att vi kan svara med hela hjärtat som Maria svarar: vi är dina tjänare. Jag är din tjänare. Låt det ske med mig som du har sagt. När vi närmar oss julhelgen och vi närmar oss ett nytt år, Herre, så ber vi den bönen. Att du ska låta det som du har tänkt, som du har sagt om oss när vi blev till, få ske i våra liv. Låt oss, när den dagen kommer och du kommer tillbaka, låt oss då få finnas bland dem som du säger: du har varit en duglig tjänare. Kom in i glädjen hos min fader. Så välsigna oss nu i resten av gudstjänsten. Välsigna oss i veckan och över julhelgerna, Herre. Och för oss varje dag ytterligare ett steg på det eviga livets väg. I Jesu namn. Amen.